Vi har kommit fram till 17 kapitlet i Apostlagärningarna. Vi har ett intressant och omfattande kapitel. Det finns ganska mycket att säga här, så att det är tvivelaktigt om vi ska hinna gå igenom allt. Jag har räknat lite på hur många gånger vi har under våren och om vi ska komma igenom Apostlagärningarna under vårsäsongen, så borde vi ibland ta mer än ett kapitel. Ett och ett halvt eller två någon gång. Och det är nog fråga om det. Det brukar bli lite för många ord som jag hittar i det här. Att säga utifrån det här. Men vi ska se. Det är väl inte så farligt heller, fast det går över lite. Över sommaren. Men nu har vi 17 kapitlet. Och det är mycket intressant här. För det första så kommer vi till Thessalonika och Berea. Och sen till Aten. Där Paulus höll ett mycket berömt tal. Och vi börjar då med att läsa någon vers här. Vi tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika där judarna hade en synagoga. Mer än så tar vi inte nu, jag ska säga några ord om det också. Vägen via Egnatia pratar vi om tidigare. Den väg som är en fortsättning på via Appia som gick i Italien ut till Adriatiska havet och så fortsatte då via Egnatia över den grekiska kontinenten och makedoniska kontinenten eller Makedonien ända till Bosporen där vi ju senare har Konstantinopel, då Bysans och tidigare och ja, eller var det senare Bysans, var det där jag inte är säker på. Och sen då också Istanbul som idag. Den här vägen är delvis synlig än idag. Och den vägen sträckte sig då bland annat mellan Filippi och Amfipolis. Det är ungefär 50 kilometer där mellan de städerna. Vidare till Apollonia som och ungefär lika långt ifrån Amfipolis. Och sen vidare till Thessalonika. Det är en stad som idag vanligen kallas Saloniki. Och dit var det ungefär lika långt eller lite mer. Kanske 60 kilometer ungefär. Om man gick till fot så behövde man nog ett par dagar mellan var och en av de här orterna. Men om det fanns transporter så kunde kanske, om man red eller hade andra möjligheter så kunde man väl färdas på en dag. Thessalonika var huvudstad i dåtidens Makedonien och det var en stor stad. Där fanns 200 000 människor på den här tiden. Och så läser vi vad som hände där i Thessalonika. Till dem gick Paulus som han brukade. Och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: den är Jesus som jag predikar för er. Han är Messias. Det var som vanligt så att man gick till synagogan. Och i den här stora stan så fanns det ju en ordentlig synagoga till skillnad från en del andra städer. Och det står att det var under tre sabbater som han samtalade med dem, alltså med två veckor och de omgivande sabbaterna. Det var inte någon lång tid. Men under den här tiden så nåddes resultat. Och det ser vi ju av fortsättningen. Mönstret som Paulus undervisa och följde är precis som vi har sett tidigare. Han utgår från skrifterna, alltså Gamla testamentet. Och så förklarar han och visar hur profetiorna är uppfyllda. Och att det är Jesus som han predikar om, som är Messias, den som Gamla testamentets profeter hade utlovat. Och det här är ju också huvudsaken i vår förkunnelse. Vi gör likadant. Vi utgår från skrifterna, inte kanske i första hand gamla testamentet, men också det. Men då det är de skrifter som berättar om fullbordan av profetiorna, alltså Nya testamentet. Och så visar vi vad det betyder, det som står där om Messias, om Jesus Kristus. Vad det betyder att han måste lida och uppstå från de döda. Det här hade ju judarna svårt med, och det var därför de förkastade Messias, Jesus, på grund av att de inte kunde tänka att det var en sån Nazaren Jesus som var Guds Messias. Och än idag har ju judarna svårt att acceptera att profetiorna i Gamla testamentet avser Jesus. De har ju svårt att överhuvudtaget förstå vissa ställen i Gamla testamentet, som till exempel Jesaja 53, den lidande tjänaren. De förstår inte sig på vem Jesaja avser när han talar om den lidande tjänare som är sagt mode och som är ett lam som förs bort att slaktas och som bringar rättfärdighet över de många. Men det står i vers 4, några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Några slöt sig till Paulus, och utifrån vad som händer snart, som vi ska se, så ser vi att nu blir det en definitiv brytning där i synagogan gentemot de judar som förkastar Messias. Det bildas en församling, en kristen församling, och till den anslöt sig några judar, men ett stort antal greker som fruktade Gud, det vill säga de var proselyter vid porten, den här termen som vi har använt flera gånger, som inte var riktiga judar men fruktade Gud. Och inte så få kvinnor av förnäm släkt, det är ju intressant. Det finns tydligen en dragning för dem att söka sig till, eller att lyssna och ta emot det här budskapet. Och de här kvinnorna så omnämns ju med namn ibland, och både i Filippi och i Aten som vi senare kommer till. Så det är alltså en brokig samling. Men det blir som det blev flera gånger tidigare. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Åter har vi den avundsjuka. Nu när människor slutar upp kring Paulus och Silas, så tappar de medlemmar, sympatisörer i judarnas synagoga. Och de kan ju inte tåla det här, eller flera av dem kan inte tåla det här att man ska komma med det budskapet att profetiorna har uppfyllts i Jesus. Och så ställer de till upplopp och oroligheter. De uppviglar mobben i Thessalonika. Vi känner igen det här från mindre Asien där det var flera gånger likadant. Och de får med sig också löst folk, sådana som knappast insåg vad de höll på med. Men det var en typisk uppvigling av en mobb. Jason är antagligen en jude som härbärgerar missionärerna och som hade blivit kristen. Vi känner inte honom så mycket annars. Han nämns nog också i senare sammanhang. Den här folkmassan som de nu vill föra ut Paulus och Silas till, det är ingen ordnad folkförsamling, ingen rättegång, inget beslutande organ som folkförsamlingen är, som är då ekklesia. det ord som också kommer att användas för den kristna församlingen. Det här är folket, demos. Det är från det grekiska ordet vi har demokrati, folkvälde. Det är alltså en mobb, pöbel, som uppviglas. Och när de inte fann Paulus och Silas, de hade då tydligen gått till något annat ställe, de var inte i Jasons hus. Men så tog man då Jason och några andra bröder, alltså några av församlingens medlemmar, eller de troende kristna, till stadens styresmän. Det här är ett nytt ord, politarker. Och det här har inte påträffats någonstans i grekisk litteratur. Det här är det enda stället där det här ordet finns i litteraturen, alltså i skrift på pergament eller sådant som man läste och spred. Politark. Och eftersom man då inte hade hittat tidigare det här ordet någonstans, så menar man att det här är ett fel. Eftersom Bibeln ensam inte kan vara ett vittnesbörd, utan det måste vara världsliga vittnesbörd för att det ska vara trovärdigt, så menar man då att det här är ett fel. Några sådana ord fanns inte, användes inte. Men det här blev snopna sen för att man har hittat inskriptioner på sten, på flera ställen, där det talas om politarker, just i de här trakterna. Och man har kommit fram till att politarkerna, det var ett råd av 5 eller 6 borgmästare. Och de fanns då i de här stora romerska städerna. Vid sidan av den fanns senaten, som ju då var höga ledare också, senatorer. Och sen fanns då också folkförsamlingen, det som på grekiska ekklesia. Så det här var en intressant liten detalj här i apostlagärningarna som har bestyrkts med stöd av inskrifter. Det är hugget i sten att det här var sanning, som Lukas skrev här. Nu fick då Jason och några andra från församlingen lida för evangeliet. Man kan undra varför de blev så här upptända. Det kan ju hända att de hade hört nyheter från Filippi, där det ju också hade varit upplopp, och att man därför var angelägen om att få slut på det här budskapet. Och man anför då mot dem att de handlar mot kejsarens påbud. Och det här är ju ganska märkligt. Vad i Paulus förkunnelse riktar sig mot kejsaren? Om vi tänker på Romarbrevet 13, så är det ju precis tvärtom. För där säger ju han att man ska vara underdånig, all världslig överhet. Så det var direkt en lögn. Judarna, de kanske hoppades att politarkerna skulle göra som Pilatus, som beslöt att utlämna Jesus, för att man sa att om du inte lyssnar på oss så är du inte kejsarens vän, för han gör sig till kung. Och Pilatus föll till föga. Och så kanske man ville komma med det här samma argumentet för att också de här politarkerna skulle falla till föga och lyssna och godkänna dem. Man ville inte riskera att någon hotar relationerna till kejsaren. Det var ett oerhört kraftigt argument. Sen läser vi vidare från 8. Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs det. Visst var det så att judarna överdrev. Politarkerna hade inte hört om något sånt. Det var första gången. Inte hade de något vittnesbörd om det här. Men det var en skillnad här mellan de här politarkerna och domarna eller de här styresmännen i Filippi. För de lät sig inte uppviglas, utan de höll huvudet kallt. Istället så ber de om garantier av Jason och de här andra bröderna. Och det här, den här skrivningen som finns här, så den avser synbarligen pengar, garanti eller borgen. det var alltså böter. Man tvang dem att betala en summa pengar, vi vet inte hur mycket. Och samtidigt då var det här ett löfte att inget mera sådant, inget upplopp ska mera drabba den här stan. Politarkerna vågar alltså inte ta risken att släppa den bara hur som helst, även om de då inte kunde konstatera att det inte fanns fog för det här vittnesmålen mot dem, eller åtminstone hade det inte bestyrkt dem. Jo, då handlar man snabbt, vers 10. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Nu tog man inga risker, nu skickar man iväg Paulus och Silas redan under natten. Så att de inte skulle drabbas av någon av den här mobben på dagtid. Berea låg cirka 80 kilometer bort och var ett annat distrikt. Så där fanns inte möjlighet för myndigheterna i Thessalonika att göra någonting, ingripa mot dem. Och de kan ju inte mera återvända på grund av Jasons löfte. Men man kan se lite i andra ställen i Bibeln hur Paulus hänvisar till det här. Och naturligtvis så kan man se i första Thessalonikerbrevet en del. Det finns på flera ställen där Paulus hänvisar till hur man ställde till det. Vi ger inte oss tid till att slå upp det här direkt, men ni kan ju gärna titta på det någon gång. Och han säger i första brevet till Thessalonikerna att ni, församlingen, ni har fått lida för evangeliet. Och då avser han det här. Och så finns det också flera andra ställen som är intressanta att se för att få reda på vilka de här bröderna var. Jag nämnde Jason här, eller det läste vi. Och Jason kommer igen i Romarbrevet 16, för han ingår i den grupp som skickar hälsningar med Paulus. Han är alltså i Korint, därifrån Romarbrevet är skrivet, då senare på det här tredje missionsresan var det väl. Och Aristarkus och Secundus är omnämnda, om vi tittar i Apostlagärningarna 20. Så det här, så kan vi se, det är också på tredje missionsresan i vers 4, 24. Med honom följde alltså Paulus Sopater, Pyrrhus son från Berea. Alltså där är en av dem som blev kristen i Berea. Aristarkus och Secundus från Thessalonika. Där har vi två namn av dem som då har blivit kristna. Vidare Gaius från Derbe. Han är då, hör då till de första församlingarnas skörd i mindre Asien. Samt Timoteus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Timoteus var från från Lystra var han. Så här har vi flera namn som också då reste ofta tillsammans, eller här väntade på Paulus med följe, också Lukas i Troas. Och när det gäller Timoteus så finns det också olika belägg för att han reste lite av och an här. Han hade ju stannat i Filippi. Och i vers 14, om vi är tillbaka i Apostlagärningarna 17, så ser vi i vers 14 att Silas och Timoteus stannade kvar i Berea, men man sände iväg Paulus ner mot kusten. Så då har Timoteus hunnit redan till Berea. Sen står det också i första Thessalonikerbrevet att Timoteus sändes tillbaka från Aten. Och så återvände han med goda nyheter. Så när Paulus skriver sitt första brev till Thessalonikerna, så då ser man att Timoteus har använts som en stafett. Så han har också kommit med gåvor som han samlade ihop i Filippi till Paulus. Det här kan man gärna med pennan i hand och papper gå igenom lite och skriva de här olika namnen och de här olika ställena och jämföra det här med breven. Det är ganska intressant att jämföra hur de här olika människorna reste och och var och när de reste, fast vi inte hade exakt en antydan i alla fall. Nåja, vi läser vidare om Berea 11. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det här är ju ett berömt ställe i missionshistorien och ett av de finaste ställena, som verkligen är ett föredöme för dem som får höra evangeliet, hur man ska bete sig. Man ska rannsaka skriften. Man ska forska i skrifterna. Skrifterna som Berea, judarna forskade i, det var ju Septuaginta. Det var gamla testamentet på grekiska som man använde här i den grekiska hellenistiska världen. Så granskar man för att se om det stämde med profeternas budskap, det som de sa. Och de kom underfund med att det stämde. Så här ska vi också göra. Det här är viktigt. Att alltid jämföra all undervisning med skriften. Stämmer det med vad skriften säger? Den som studerar skriften kan också få en rätt insikt. Skriften är klar. Den är inte dunkel så att det ur skriften nödvändigtvis måste bli olika läror. Om det blir olika läror så beror det på att vi har influenser från vårt kött, från vårt förnuft, från andra människor som påverkar oss. Men om vi studerar skriften så kan vi få en rätt kunskap om vad Gud vill. Och det blir resultat från vers 12. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Ja, det uppstod en ganska stor församling, och till en början så var det då judar och proselyter vid porten. Och lägg märke till att också här står det att det var ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Kvinnorna nämns före männen. Så det var en stark bas för den här församlingen och en bas för mission också bland hedningarna, då det var greker. Men det händer samma sak som i Lystra. Judarna hade retat upp sig på tidigare orter som de tidigare besökte, och de fick höra om framgång, och så reser de vidare med dem för att försöka uppvigla folket på de nya orterna där de uppträdde. Det står ingenting om att judarna i Berea anslöt sig till de här, utan de som kom, det var judarna i Thessalonika som redan där hade uppviglat mobben och som nu då gör samma sak här. Men nu vidtog man åtgärder snabbt. Man hade lärt sig från tidigare att man ska försöka ställa sin väg så att man inte råkar så illa ut som man kan göra annars med provokation, om man inte liksom lystrar till när det kommer provokationer. Då sände man iväg Paulus, men bara han. Silas och Timoteus stannade kvar där. Notera att vi i det här skedet inte vet någonting om var Lukas är, för han skriver inte i vi-form här, det här avsnittet. Han är tydligen inte med dem här. Men det var inte så lång tid som Silas och Timoteus stannade kvar, för redan lite senare får vi veta att Paulus sänder efter dem. Lukas brukar nämna hamnstaden om de reser över sjön, över havet. Han gör inte den här gången. Han nämner inte det ställe där de kom ut till kusten. Och det här är orsak till att en del menar att Paulus måste nog sannolikt ha rest landvägen till Aten. Det är en ganska lång väg från Berea ner till Aten. Men andra menar att den naturliga färdvägen var över havet. Och då kan man antingen ha runda udden som Aten ligger på och de öar som är där framför, eller tagit en genväg i sunden, de trånga sunden, Thermopyle och vad det nu heter. Vi vet inte där därför är bibeltolkarna oense om vilken Paulus resrutt var i det här fallet. Men det är inte så viktigt att veta. Nu kommer han till Aten. Från vers 15. De som följde Paulus förde honom ända till Aten. Och de vände tillbaka med beskedet att Silas och Timoteus skulle komma till honom så snart som möjligt. Vi kan kanske utgå från att Paulus reste sjövägen tillsammans med några följeslagare. Vi får inte veta hur Silas och Timoteus sen reser, men det beskrivs också i Paulus brev en del om hur de reste. Och jag nämnde här redan i första Thessalonikerbrevet står det en del, och det står också i 18 kapitlet i Apostlagärningarna vers 5. Där står det: när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet, och det var i Korint. Och sen i 19 kapitlets 22 vers så sägs att han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Han var i Efesus vid det här laget. Så då återvänder Timoteus och Erastus till Makedonien. Så det var flitiga resenärer. Ja. Och ännu i 20 kapitlet då han är i Makedonien, så står det i 4 versen: med honom följde Sopater, Pyrrhus son. Jo, det var just den här jag läste redan. Och där var också Timoteus, som reste i förväg och väntade på oss i Troas. Så då reste de över havet tillbaks till Troas. Det var något om de här följeslagarnas färdvägar. Och de som vill jämföra med andra ställen i Paulus breven, så kan också titta på Filipperbrevet 4:16 och första Thessalonikerbrevets 3 kapitel, där det finns ganska många verser som handlar om det här. Men vi går vidare. 16 versen. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avguda bilder. Nu har vi orsak här att påminna om att Aten under några århundraden tidigare var centrum för de filosofiska skolorna. Och Aten hade ännu stor ryktbarhet. Det var i det romerska riket var den betydligt oansenligare än till exempel Korint. Korint var huvudstad i Akaja, provinsen som ligger söder, hela Grekland söder om Makedonien. Men när det gäller filosofisk ryktbarhet så finns det inget annat ställe som överglänser Aten. Där fanns det minnen från Sokrates, Platon, Aristoteles, i nämnd ordning. De här var ju stora filosofer som då förde en sån där filosofskola vidare. Aristoteles är ju den mest berömda av dem kanske. Sen fanns det dramatiker där, Sofokles och Euripides. Och så fanns den stora vältalaren, retorikern Demosthenes. De här hade varit verksamma några århundraden tidigare. Visserligen ett spann på en par 300 år, så alla var inte samtida, de här. Men de hade sina namn skrivna i Atens historia. Så fanns ju där de stora fantastiska byggnaderna, Akropolis. Och där fanns då, alltså det är ju en kulle det, Akropolis med tempel. Och där stod Parthenon-templet. Och det fanns ju kultur och konst i mängd. Det är lite av samma stil som det att åka till Rom idag och titta på konst. All konst och kultur kretsar kring de grekiska gudarna. Så det fanns väldigt mycket avguda bilder och bildstoder och statyer. Paulus gick runt och upplevde det här. Och han blev upprörd. Han beundrade konsten naturligtvis, men inte den hedendom, den skamlighet som fanns i det här att människorna dyrkade såna här bilder. Och det hade ju upphöjt filosoferna också till gudar, eller halvgudar nästan. Det var alltså både mängden av avgudabilder Och sen den anda som fanns där bakom som han blev upprörd över. Och han hade gott om tid att gå omkring, för han hade skickat bud efter sina följeslagare, men de hade inte kommit ännu. Och vad gör Paulus då? Jo, vers 17. Han samtalade nu i synagoga med judarna och med dem som fruktade Gud. Och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Han gick till synagogan som han brukade. Lukas berättar inget annat om synagogan än att han gick dit, för Lukas har en annan sak i tankarna som han ska berätta mer om, och det är det speciella som Paulus har för sig i Aten. Torget var naturligtvis en marknadsplats, men samtidigt så var det så en sån plats som bybutikerna brukar vara förr i tiden, så länge det fanns bybutiker. Där samlades man och diskuterade allt möjligt. Där löste man de stora världsproblemen och berättade skvaller. Och det var på samma sätt på torget i Aten. Där samlades man för att höra det senaste nya för dagen. Och där var det många som la sitt öra till det som han hade att säga. För det verkar intressant. Och nästa vers blir ännu mer intressant. Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom, och en del sa: vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa: han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Det var en hel del filosofer som då räknade sig till olika skolor. Nu var det två speciellt som Lukas nämner, nämligen epikureerna och stoikerna. Epikureerna, det var en filosofskola som fick sitt namn av Epikuros, som levde 341-270 före Kristus, alltså 300 år innan det här. Och de var materialister, och de var ateister som räknade njutning och lycka som det högsta goda. Ateister var det inte i den meningen att de förakta de grekiska gudarna, utan det var det att de inte de värderade inte, de ärade inte någon gud som gud, utan de hade ännu högre sak att ära, och det var den egna lyckan och njutningen. Vägen till lycka gick genom njutning, och egentligen för den gick genom dygder. Men sen ledde det här så småningom till själviskhet och sensualism. Stundens njutning var det som betydde mer än de eviga värdena. Och det finns ett uttryck som är präglat av epikureerna: ät, drick och var glad, för imorgon ska vi dö. Det var epikurismen. Sen stoikerna. Stoicismen grundades av Zenon. Och han var en samtida med Epikuros, alltså ungefär 300 år före det här. De var panteister, de räknade med att materien inte kan separeras från gudomen. Allting är ett med Gud. Det är panteismens idé. Och de upphöjde förnuftet och ansåg att man ska undertrycka sina behov och man ska leva av naturen. Så det var ganska motsatta till epikureerna. Och stoikernas filosofi var stolthet. Och det som var alldeles speciellt för dem, det var att självmord upphöjdes till en ära. När livet inte mera kunde vara en njutning, så då såg man det som en ära att ta sitt liv. För att man skulle inte liksom sjunka till någonting som inte var högt och förnuftigt. Men nu fanns där åhörare som av dem kanske då de filosoferna som sa: vad kan den där pratmakaren vilja säga? Det här är ett ord som precis betyder pratmakare eller babblare. Men det betydelsen ligger i en intressant specialterm, fröplockare. Tänk på hönorna som går och pickar, samlar frön här och där. De menar Paulus var en sån som plockar åt sig filosofiska korn härifrån och därifrån. Och sen lägger ihop det och babblar om det där som han har plockat åt sig. Antagligen uppfattade Paulus undervisning om uppståndelsen på ett speciellt sätt. För att det sägs att de menar att han undervisar, att han predikar främmande gudar. Gudar. Och nu predikar ju han om Jesus. Evangeliet om Jesus. Vilken är den andra guden? Man har tänkt sig att det kan bero på att uppståndelse på grekiska är ordet Anastasis. Och det låter som ett kvinnonamn. Och att man då tänkte att det är en gud, denna Anastasis. Så att han predikar om Jesus och Anastasis. Det är ett försök att förstå det här varför det står att han predikar främmande gudar. Atenarna var ju intresserade av allt nytt. Och de såg inte det här som Paulus undervisar som något olagligt. Det var ingen folkmobb som uppviglades för att tala emot honom. Nej, de var intresserade. De var nyfikna på vad han sa. Och de var artiga när de lyssnade också. Så, då heter det i vers 19, de tog honom med sig upp till Areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Areopagen, det har man funderat en hel del på. Ordet kommer från Areios Pagos, som betyder guden Ares kulle, eller Mars kullen, eller Marsberget om vi så vill. Mars är krigsguden i romersk mytologi och Ares är den grekiska krigsguden. Och den här kullen som då fanns i närheten av Akropolis, det var i själva verket en ganska otillgänglig klippa. Lenski beskriver det där att när han besökte Grekland och var och tittade på den här Marsklippan eller Marsberget eller Marskullen, så då funderar han hur det kan stämma att där var församlade ett domarråd och där fanns tydligen också många andra människor på en sån plats som var ganska otillgänglig och svår att kliva upp på och där det inte ens fanns rum för något väldigt många. Och han drog slutsatsen att den har bara fått sitt namn efter den där platsen. Alltså det här rådet, domstolen som då fick namnet Areopagen. Det fick namnet efter denna kulle, Areios Pagos, men det var i själva verket inte på det stället som man samlades. Nå, det här betyder nu att det finns olika uppfattningar om hur man ska översätta, för att den här formuleringen både här och sen på följande ställen kan betyda att han ställdes framför Areopagen eller att han togs upp på Areopagen. Alltså att han kom upp på en plats eller att han kom till en viss domstol och ställdes inför domstolen. Så båda de betydelserna kan det finnas. Nå, oberoende vilken betydelse det var så blev han i alla fall kallad dit, men inte som åtalad. Det är alldeles tydligt att han inte blev åtalad och förd dit för att dömas, utan han fördes dit av nyfikenhet, för de ville veta vad det var han sa. Så nu fick Paulus en chans att verkligen lägga ut sitt evangelium. Han fick predika evangeliet både för domstolen och Areopagen. Om det sen var ett formellt möte eller informellt, men sannolikt var där också en hel del andra. Vi har ett exempel på det i slutet av kapitlet när det talas om att det var också en kvinna, Damaris, som blev omvänd. Och hon var då tydligen ansedd tillräckligt hög för att lyssna när Paulus undervisade där. Ja, och så ska vi se vad de säger åt honom och vad Paulus undervisar. Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna liksom främlingarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Det är det nya i Paulus undervisning som attraherar atenarna. Det är alltså nyfikenheten. De vill veta utförligt vad han har för lära. Och det här stämmer bra också med vad andra vittnen säger om Aten vid den här tiden. Om man inte hade tid för annat så åtminstone hade man tid när man hörde att det fanns någonting nytt i stan. Då gav man sig dit. Då ville man veta. Då tog man sig tid. Men samtidigt så var det tyvärr också en annan egenskap som också är omvittnad, nämligen att det där nya för dagen, det blev sällan fast grundat. Det var så att det kom och gick. Man ville ta reda på och sen så bytte man och så var det någonting annat igen nästa gång. Men så kommer vi till Paulus tal. Nu kan vi ju var och en förstås fundera på att hur ska vi predika på en sån plats? Där de vill höra det senaste nya för dagen. De är inte förtrogna med gamla testamentet. Paulus kan inte här börja med att utlägga skrifterna. För det vet de ingenting om. Det är hedningar. Jo, nu ska vi ta reda på hur Paulus undervisar. Paulus ställde sig nu mitt på areopagen och sa, det som jag kan säga där i början är att här har vi igen en dubbelhet, för det här kan betyda både att Paulus ställer sig mitt på areopagen eller Paulus ställer sig mitt ibland areopagen. Folkbibeln tolkade så att det var det här stället, den här kullen där han stod, och det var där mitt på. Eller om då ett annat ställe nu, då mera hade börjat kallas areopagen. Och så säger han, Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Det var ett tillfälle att framföra evangeliet nu, men Paulus börjar här med att hänvisa till den allmänna uppenbarelsen och till det som grekerna känner till någonting om genom sin naturliga gudskunskap. Det anknyter han till. För han har sett en bild, ett altare som har en sån här inskrift och så tar han den som utgångspunkt. Sen kommer han fram till omvändelsen längre fram i sitt tal. Men han blir avbruten innan han hinner avsluta sin predikan. Han hinner egentligen inte predika Jesus Kristus och honom som korsfäst. Vi ska återkomma till det där. Paulus tilltalar atenarna så som det hörde till. Han vet mycket väl hur man ska börja sitt tal. Atenska män är det ungefär. Och då vet man av historien i övrigt och vittnesbörd i övrigt också att det här tilltalet, så det gällde i ett sammanhang där det fanns de verkliga grekerna, medborgarna, som hade rätt att delta i folkförsamlingen och inneha ämbeten. Men sen fanns det en annan klass av människor där, som man inte tilltalade på det här sättet, och det var främlingar. Och så fanns det ytterligare en tredje klass av människor, det var slavarna. Så det fanns alltså tre slags folk där i stan. Och det var bara den här klassen atenare som Paulus riktade sig till här. Och det var precis enligt den tidens mönster, så som man gjorde. Om han skulle ha riktat sig också till främlingarna, som han kommer ihåg att i mindre Asien så riktade han sig ibland till judarna och till dem som fruktade Gud. Och ibland riktade han sig också till främlingarna. Men det skulle ha varit hot, det skulle ha varit direkt att såga av grenen där han satt, att folk skulle ha vägra lyssna på honom. Så han gjorde precis som det hörde till på det här sättet. Det här ordet som Paulus använder, jag ser av allting att ni är mycket religiösa, det kan också uppfattas som vidskepliga. Men här används det som en aktning för det gudomliga. Det är inte frågan om att jag ser att ni är vidskepliga av er. Utan det här är en aktning att de vördar det gudomliga. Och det här var en uppenbar sanning för dem alla. Aten hade ju långt fler synliga exempel på tillbedjan av gudar än i andra städer. Och inte ens de här filosofierna som kunde kallas ateistiska, epikurismen till exempel, kunde tillåta sig att uttala sig negativt om någon av de här grekiska gudarna. Och så har vi den här inskriften då som Paulus hittade åt en okänd gud. Det här betyder agnosto theo. Det finns ingen artikel där, men det betyder inte någon okänd. Åt någon som ni inte känner. utan det här betyder direkt en precis, en viss gud. En bestämd gud. Man känner inte hans namn eller verk. Man räknar med att han finns. Och den här utgångspunkten är ju en perfekt inledning på predikan. Paulus kan hänvisa till det här altaret. Och sen öppnar han för predikan att det är om den här guden han predikar. Det här brukar man ofta i homiletiken framställa som ett exempel att man ska utgå från det som åhörarna känner när man ska tala om de andliga tingen. Så fortsätter han vers 24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda åt allt. Där kan vi stanna upp nå lite. Det är alltså den allmänna Guds uppenbarelsen att Gud är den som har skapat världen. Det är det som människan kan förstå när man bara tittar sig omkring i naturen. Han kan inte hänvisa till skriften, vad skriften säger om skapelsen och annat. Men han talar om Gud, han som är herre över himmel och jord. Han talar om en bestämd Gud och säger att det var honom som atenarna har rest sitt altare till. Och nu säger han också att Gud låter inte betjäna sig av människohänder som om han behövde något. För det var så atenarna tänkte. De tänkte att man måste tjäna Gud genom att ge gåvor. Det är människan som ska tjäna Gud och hjälpa gudarna. Till och med att när gudabilderna står på sned och hotar att stupa, så då ska man stötta upp dem och se till att de inte ramlar. Det här är människans förväntan på människan. Men nu kommer Paulus med någonting helt annat. Det är Gud som handlar. Han är inte objekt för vårt handlande. Han är subjekt. Han är den suveräne som är alltings upphov och förutsättning. Så vers 26. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Atenarna, de tänkte att de hörde till en sån här ursprungsbefolkning, en särskilt viktig klass av människor som har bott på jorden sen alldeles första början. Men Paulus inskärper i motsats till det att alla människoraser härstammar från en enda gud, en enda människa, nämligen Adam. Fast han inte nämner namnet. Människor har flyttat runt jorden, men inte som man själv har tyckt, utan därför att Gud har bestämt. Han har lett dem, han har visat dem länderna, gränserna, där de ska bo. Det här är en tanke som går längre än den naturliga uppenbarelsen säger. Möjligen kan man i en filosofi fundera att det är på det sättet. Men syftemålet, det är att människorna ska söka Gud. I det som Gud gör, som han gör med oss i folkens liv, i händelser av olika slag, det är att han ska påminna oss om att vi har som högsta mål i livet att finna Gud och den han har sänt för att finna frälsningen i honom, i Jesus Kristus. Det är det yttersta syftet med att vi människor finns till på jorden. Och underförstått finns här naturligtvis att människan har tappat bort kontakten. Vi sätter det här i samband med det som Paulus börjar med. Grekerna har gjort ett altare åt en okänd gud, den okände guden. De har tappat bort honom. De känner inte honom längre. Gud ville att alla människor ska söka Gud. Var är ni atenare? Varför känner ni inte Gud? Han är inte långt bort från någon enda av oss. Varför han inte brytt er om honom? Det här är sådant som tangerar då den allmänna uppenbarelsen att människorna bör kunna hitta Gud i hans allmakt, hans storhet, hans vishet, rättfärdighet. Men det finns en kritik i de här orden också, varför han inte hittar honom. I honom är det vi lever. Det här kommer från Atens filosofer. De flesta var panteister. Alltså, de tänkte att Gud är ett med sin skapelse. Och Paulus hänvisar alltså till lyssnarnas egen filosofi. Men han visar hur Guds allmakt sträcker sig också till människans liv, handlingar och existens. Och så hänvisar han till några av era egna skalder. Och vilka är det då? Jo, en av dem var Epimenides från Kreta, som levde ungefär 600 före Kristus. Och han uttryckte den första satsen, i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så Paulus hänvisar alltså till en kret från långt, långt tidigare, men som är mycket välkänd för grekerna, Epimenides. Han är för övrigt känd för paradoxen om lögnaren, som Paulus hänvisar till i Titusbrevet. Ni vet att han säger där att en av era egna har sagt kretar är lögnare jämt. Och så vidare. Paradoxen om lögnaren är alltså att om en kret säger kretare lögnare, ljuger han då när han säger det. Vi ska inte börja gå in på den där filosofin, men den är ganska lustig att tänka på. Om han ljuger så betyder det, de ljuger inte alltid. Då kan det ju tänkas att han talar sanning. Men då stämmer det inte vad han säger, de ljuger jämt. Alltså ljög han. Det är en sån där typisk paradox. Det var Epimenides. Och sen finns det en skald Aratos från Cilicien som var verksam i Makedonien. Och en stoiker Kleantes från 200-talet före Kristus. De här har citerat det här som han säger, vi är av hans släkt. Men Paulus citerar bara den andra halvan av en hexameterrad. Den första delen hänvisar till guden Jupiter. Och sen fortsätter man den andra delen med vi är av hans släkt. Hexameter är ju den här gamla Homeros taktfoten som liksom så där, den här som Runeberg ofta använder i Fänrik Stål också. Sa du?
Aftonvarden var nyss fulländad.
Ja, det finns mycket att citera där han använder exakta hexameter rytmer. Det är ganska intressant. Daktyler heter det visst, den där taktfoten som används där mest. Nåja, det är om denna filosofi han uttalar sig. Från vers 29 då. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att alla och överallt ska omvända sig. Självklart är konsekvenserna av det här att Gud inte kan vara något som är lägre än människan. Om vi är av Guds släkt. Gud kan ju inte vara föremål för människans hantverk. En avgudad bild som är rest av människor måste ju vara lägre än människan själv. Eftersom människan har skapat den bilden. Och Paulus visar nu här att vi är av hans släkt. Och då betyder det att gudomen kan inte likna någonting av guld, silver eller sten. Som har kommit till av mänsklig konst. Och fantasi. Gud är högre. Ingen bild kan fullständigt beskriva Gud. Filosoferna kunde nog acceptera det där. Men de kunde inte sätta något istället. För de kände inte Gud. De hade tappat kontakten till honom. Men Gud har nu haft överseende med att de är okunniga. Paulus övergår nu till den särskilda uppenbarelsen. Den här okunnigheten, Den borde ju ha lett till att Gud skulle ha vänt dem ryggen, han skulle ha straffat dem för dem hårt. Men Gud har låtit den här tiden gå i fördragsamhet, i tålamod, ända till nu. Men nu har den tidsåldern kommit när han predikar evangelium genom sina apostlar, för, också för grekerna, för hela världen. Och nu kommer då Paulus till det att säga, nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Nu ska ni vända om, nu ska ni lämna det som ni har haft för ögonen tidigare, eller som ni har dyrkat, och se på den som Gud har sänt. Det här gäller alla och överallt. Och dessa greker som då inte hade känt till någonting, så de har nu chansen. Och så säger han, och vi tar det här sista även om vi går ett par minuter över. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Mellan okunnighetens tid, den som grekerna levde i, då de inte kände Gud, de hade tappat bort honom, och domen, som Paulus då säger, ska komma. Där finns idag. Idag är den dag när ni ska omvända er. Tro på det budskap som Gud kommer med idag. Han kommer nu till evangelium om frälsaren. Men han hinner inte säga vem han är. Han säger bara i det här skedet, genom den man som han har bestämt till att döma världen med rättfärdighet. Och han hinner berätta om att han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så han kommer med ett evangelium som är universellt till alla människor, också till grekerna. Gud dömer genom en man som han har bestämt. Vem var det? Nu kommer det tragiska här. Nu är det slut. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda började några håna honom, men andra sa, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Paulus kom in på kontroversiella saker, uppståndelsen, domen och uppståndelsen. Och då började en del håna honom. Han fick inte något tillfälle att predika om Kristi ställföreträdande död och uppståndelse. Inte vid det här tillfället åtminstone. Några avfärde hans budskap, men andra menade att nu måste vi få höra honom någon annan gång. Man var kultiverad ändå. Det blev ingen folkstorm eller förföljelse. Därmed lämnade Paulus dem. Nu har några tänkt att Paulus misslyckades. Han lämnade Aten i besvikelse. Han hade inte haft en vanlig Kristuscentrerad predikan. När han kom till Korint och när han skriver till korintierna, när jag kom till er, då ville jag inte veta av någonting annat än Kristus Jesus och honom som korsfäst. Och så har man tänkt att Paulus var bedrövad. Han hann inte predika om den korsfäste Kristus. Det ska han göra i fortsättningen. Men likväl så ser vi av sista versen att det var inte förgäves. Men några män slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till. Det blev en kristen församling i Aten. Den var inte stor, men det var en församling. Och den namnges till och med en kvinna och en rådsmedlem. Det var inte så illa tänkt, en av domarna där. Och den här kvinnan så utsäger, att namnen nämns säger att hon var en framstående kvinna i stan. Det fanns en god plattform för evangeliet att gå vidare. Och det finns ingenting som säger att Paulus reste bort omedelbart härifrån. Det står bara som Lukas brukar göra, sedan lämnade Paulus Aten i 18 kapitlet. Vi vet inte när detta sedan var. Han lämnade nog kvar där sannolikt och styrkte dessa som hade kommit i tro. Kanske det kom också nya till tro. Och så kom vi då igenom det 17 kapitlet med en liten förlängning i alla fall. Ära var det Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.